بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يفوت شطرة قوينهم الأفنان الندية أف الشيخ زيد وكبيها كومت فرام تيل كابتلت أمات هلسة أتي السلام till sina bröder. Och vi ska se om vi hinner med hela kapitlet idag. Inshallah och ta'ala. Sheikhen säger först kapitel As-salamu inda al-liqa wa inda al-insiraf. Att hälsa då man träffas och då man skiljs åt. Vad gäller att hälsa på en person som man träffar så är det någonting som är sunna. Och Ibn Abdelbar har sagt att det finns konsensus i den här frågan. Att det är sunna att hälsa på den som man träffar. Alltså det är inte obligatoriskt. Till skillnad från att besvara en hälsning. Det där är obligatoriskt. Taib. Och den här konsensus finns också från andra. Som Al-Qurtubi, Ibn Hazm och Ibn Taymiyyah. Att man måste besvara en hälsning. Men att ge själva hälsningen är någonting som är sunna. Och beviset för det här är Allahs uttalande: "Wa idha hujjitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Om ni hälsas med en hälsning, så besvara då med en bättre eller med samma hälsning, en likadan. Och den här versen finns i surat An-Nisa, vers 86. Och det finns ingen beordring på att ge en hälsning, utan beordringen är på att besvara hälsningen. Och man står inför två val: att besvara med en bättre eller en likadan hälsning. Vi kommer komma till förklaringen av detta. Så surat An-Nisa 86. Så hur hälsar man? Man kan säga då assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eller assalamu alaikum. Hur svarar man? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eller wa alaikum assalam. Och så vidare. Till exempel om en person säger till dig assalamu alaikum, då kan du svara med wa alaikum assalam. Om en person säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullah, då kan du inte bara säga assalamu alaikum wa alaikum assalam. Då måste du också lägga till wa rahmatullah, minst. Men det är bättre att du säger wa barakatuh också. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Taib. Så det får inte vara mindre. Om en person säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Då måste du ge hela hälsningen. Taib. Och det har nämnts i andra böcker att en mycket dålig egenskap som har kommit hos vissa människor idag är att de inte besvarar hälsningar. Du går förbi vissa muslimer och säger assalamu alaikum, de kollar inte ens på dig, fast de hör det. Och det här är mycket ful och dålig egenskap som man måste akta sig för. Och tror de här människorna, tror de sig vara bättre än profeten sallallahu alaihi wasallam, som hälsade på de rika, de fattiga, de svaga, kvinnor, barn och alla? Han trodde sig inte för mer, utan han var ödmjuk och hälsade på alla. Och han borde vi ha som exempel och som föredöme. Tayyib, vad gäller icke-muslimer så besvarar man deras hälsning med att säga wa alaikum. Eftersom att de ofta säger assalamu alaikum. Inte assalam, utan assalamu alaikum. Som betyder må död vara med dig. Eller må gift vara på dig. Gift och död. Det är dåligt. Sam betyder gift, men vilket nödvändiggör döden. Och då svarar man med wa alaikum. Som det har berättats i en autentisk hadith. Bukhari och Muslim. Att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: om Ahlul Kitab hälsar på er, så ska ni säga wa alaikum. Tayyib. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och det är sunna att hälsa när man träffas. Det är också sunna att hälsa eller säga salam när man går ifrån sina vänner. Som det berättas i Ahmed och Abi Dawud och Tirmidhi från en hadith som narreras av Abu Huraira radiyallahu anhu från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: om någon av er kommer till en majlis, ett ställe där folk sitter, så hälsa. Och om man vill ställa sig upp och gå därifrån, så ska man hälsa igen. Falyusallim. Säga salam alaikum igen. Wa laysa til ula bi ahaqqi min al-akhirah. Den första är inte mer obligatorisk än den andra. Alltså att säga salam alaikum när man kommer är inte mer obligatoriskt eller bättre än den som man säger när man går därifrån. Alltså båda är viktiga. Så att när du kommer till ett ställe kan du säga salam alaikum. När du går därifrån så säger du assalamu alaikum. Det är också tillåtet att när man säger salam alaikum att man använder nekira wal ma'rifa, bestämd och obestämd form. Man kan säga salamu alaikum eller assalamu alaikum. Har ni skillnaden? Ja. Salam, det är bara, du börjar med sin. Salamu alaikum. Assalamu alaikum, då är det bestämd form och då har man de här l före. Okay. Båda är tillåtna att säga. Salamu alaikum eller assalamu alaikum. Det är också tillåtet att om du hälsar på en person att du använder singular. Man brukar ofta säga assalamu alaika eller assalamu alaikum till en person. Det är egentligen plural. Assalamu alaikum. Kum. Referera heter plural. Men du kan också säga assalamu alaika eller en kvinna assalamu alaiki. Det är tillåtet. När man besvarar kan man också använda det här bestämd och obestämd form. Att du svarar med wa alaika assalam. طيب. Wa alaika assalam. Wa alaika assalam eller wa alaika assalam. Bestämd eller obestämd, båda är okej. Men vissa säger att det är bättre när man besvarar att den är bestämd form. Wa alaika assalam. طيب, med bestämd. Att det är bättre. Allah alam. Sen fortsätter han med nästa rubrik, att man ska hälsa på de man känner och de man inte känner. Alla muslimer hälsar man på. Och det här har bekräftats i Bukhari och i Muslim från en hadith som berättas av Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att en man frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: vilken islam är bäst? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: tut'imu ta'am, att mata folk. Och tuqri'u salam, och att hälsa på folk. Ala man arafta wa man lam ta'arif, på dem du känner och dem du inte känner. Så det här är mycket fina egenskaper i islam. Att mata de fattiga eller mata folk generellt, och att hälsa på folk. Och det spelar ingen roll om du känner eller inte känner. Och det har nämnts i vissa hadither som sheikhen inte nämner här, men att ett av domedagens tecken är att folk endast hälsar på dem de känner. Det är tecken för domedagen att den är nära. Ett annat bevis på att man ska sprida salam på dem man känner och inte känner är vad som berättas i Sahih Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: ni kommer inte att gå in i paradiset förrän ni tror. La tadkhulul janna hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum afshu salama bainakum. Ska jag inte berätta någonting för er som kommer att få er att älska varandra? Sprid salam bland er. Så här finner vi att salam, att sprida salam bland muslimerna leder till vad? Till kärlek bland muslimerna. Och kärlek till muslimerna leder till vad? till tro. Och tro leder till Janna. Så de hänger ihop dem. Så att Jesalam är faktiskt en väg till paradiset. Att du hälsar på muslimer som du känner och inte känner. Nästa rubrik, att hälsa på barn. Det berättas i Bukhari och i Muslim från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Anas gick förbi en grupp med barn och hälsade på dem. Och så sa han att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra likadant. Och när jag säger hälsa så menar jag assalamu alaikum, inte hej. Ja? Man kan förstå det, men yani fasallam. Han sa assalamu alaikum. Så profeten alaihi wasallam brukade hälsa på barn. Och vissa lärare säger att det är för att man ska lära dem också. Nästa rubrik. Vem är det som egentligen ska börja med att hälsa? Det här har klargjorts i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Att profeten alaihi salatu wasalam, han sa yusallimu raqibu ala al-mashi. Den som rider ska hälsa på den som går. Men ordet rider, raqib, kan också vara en person som sitter på en cykel, som sitter på, som är en bil, en lastbil, en buss, vad det nu kan vara. Det är också raqib. Ja. Så den här personen är den som ska börja med att hälsa på den som är stående eller gående. والماشي على القائد. Den stående eller gående börjar med att hälsa på den sittande. والقليل على الكثير. Och de som är få ska börja med att hälsa på de som är många. Bukhari Muslim. Och i Bukhari så lades det till والصغير على الكبير. Och de unga är de som ska börja med att hälsa på de äldre. Så hur många har vi här? Den ridande är den som ska börja med att hälsa på. Vem? Den stående eller gående? Den stående är den som ska hälsa på. Först på vem? Den sittandes. De få på det större antalet. Och barn på de äldre. Eller yngre hälsa på de äldre. Det finns lite förklaringar. Sheikhen nämner inte det, men vad är visheten bakom att en, det är den som sitter på ett djur som ska börja att hälsa? Är det någon som vet? Nej, barklaffig. Att man ödmjukar sig. För att de säger, en person som sitter på ett riddjur och rider förbi en person, eller sitter i en bil till exempel, kanske känner sig för mera, känner sig bättre, större och så vidare. Så att han då krossar den här, det här högmodet och ödmjukar sig genom att vara den som först börjar med att säga assalamu alaikum. De säger det här en vishet. Varför är det de gående eller stående som ska hälsa på de sittande? De säger för att personer som sitter har inte lika lätt att se alla som går förbi som personen som står. Det är svårt för en person som sitter att ha koll över alla som går förbi och så vidare. Till skillnad från personen som står. Det är lättare för honom att se runt omkring sig och så vidare. Och de små hälsar på de äldre baserat på den generella principen som finns i islam. Att de äldre har företräde. Och de äldre ska respekteras. Okej? Okay? Och det är typ nästan i allt egentligen. Om du ska gå in genom en dörr. Vem har mest rätt att gå in? Den yngre eller den äldre? Den äldre ska gå in först. Om du ska ge dryck till exempel. Du börjar med att ge till den äldre. Okej? Okay? Som du har nämnt i vissa hadithar. Kebbir. Att man, det var någon som ville fråga och så vidare. Så man börjar i alla fall med någon som är äldre. Okej? Sen kommer vissa, de nämner vissa situationer som är lite mindre klara. Om två gående personer möter varandra, vem är det då som ska börja? Ja.
Han kommer från
höger. Nej, typ de är lika gamla. Nej, nej, man ska tävla. Eller den som hälsar först är bäst. Alltså det spelar ingen roll egentligen, men den som hälsar först, han är bäst.
Så de ser varandra 100 meter, 50 meter.
Samma sak om två ridande personer rider förbi varandra, så är det den som hälsar först som är bäst. Och det här har berättats från Jabir, och det är autentiskt i Adab al-Mufrad, Bukhari. Taib, ett annat problem som kan uppstå är att du har en ung person som är typ kunnig i islam, vilket gör honom stor. Ja, man är stor om man är kunnig, även om man är ung. Taib. Och man är liten om man är okunnig, även om man är gammal. Taib. Kunskapen gör folk stora. Men jag har en ung person, 25 år. Han är, mashallah, sheikh typ. Han är jättekunnig i islam. Och så har jag en man på 60 år som är okunnig. Vem ska börja med att hälsa? Ja? Den yngre, sheikhen, ska hälsa på den äldre. Eller den äldre ska hälsa på sheikhen. Den äldre är ni. Ja. Nej, den äldre mannen.
Han är gammal så det är
i alla fall, de säger det är den yngre som ska börja. För vi går tillbaka till samma regel att respektera de äldre. Taib. Taib, också om en yngre person eller en äldre person sitter på ett riddjur, rider förbi en yngre person. Vem ska börja då? En äldre person rider förbi en yngre person. Ja? Den ridande börjar med att hälsa på den gående. An-Nawawi säger att den här etiken, bestämmelserna gällande att hälsa, huwa fima idha talaqa al-ithnani fi at-tariq. أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغير أو كبير قليلا أو كثيرا. De här bestämmelserna gäller personer som möter varandra på vägen, gående eller ridande och så vidare. Men om du själv går till ett ställe där det finns folk, då är det du som ska börja med att hälsa. Du kommer in här till exempel eller någonstans, då är det du som ska börja med att hälsa. Och det spelar ingen roll om du är liten, gammal, ni är få eller de är många och så vidare. De här bestämmelserna typ gäller bara när man möter varandra utomhus. Men om du kommer någonstans så är det du som ska börja med att hälsa. Och så säger Nawawi, wa hadhihi al-umur hiya sunnatun wa akmal falu ukisa ajaz. Att de här bestämmelserna är sunna och det är bättre. Men om man gör den totala motsatsen så är det okej. Okay. Alltså om en äldre hälsar på en ung, en gående hälsar på en ridande, en sittande hälsar på en stående och så vidare, så är det helt okej. Okay. Utan det här är något som är bättre och rekommenderat. Inte något obligatoriskt.
Bättre för vem?
Bättre för alla att praktisera sunna.
Är det på den som går eller är det bättre för den som går att vänta tills han hälsar? Förstår du? Alltså han som rider.
Det här är när man har valet. Alltså, det är inte obligatoriskt utan det är sunna att man följer den här ordningen som har nämnts i hadithen. Men om det inte är så, så är det helt okej. Okay. Som att profeten sallam hälsade på barn. Han är bättre ur alla aspekter. Han är äldre och det är profet, sallallahu alaihi wasallam. Men ändå så började han med att hälsa. Så det är något som är tillåtet. Taib, nästa rubrik. Att det räcker med att en person från en grupp hälsar på en person som går förbi till exempel. Och det räcker med att en från gruppen besvarar en hälsning. Som har berättats i Abi Dawud från hadith al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu från profeten alaihissalatu wassalam att han sa: "Yujzi 'an al-jama'a idha marru an yusallim ahaduhum wa yujzi 'an al-julus an yarud ahaduhum." Det räcker med att en person från en grupp som går förbi det räcker med att en av dem hälsar. Och det räcker med att gruppen som sitter, att en av dem svarar. Det räcker med att en från gruppen som sitter svarar. Och så är det generellt, vare sig man står eller sitter. Om vi 10 personer går förbi en annan grupp, så behöver alla inte säga assalamu alaikum till den här andra gruppen. Utan det räcker med att en från våran grupp säger det. Och det räcker med att en från deras grupp svarar. Och samma sak om du själv skulle gå förbi en samling muslimer. Eller någon kommer in här nu, vi sitter 20 stycken, och säger assalamu alaikum. Så räcker det med att en svarar. Okej? Okay? Och det räcker med att en av oss till exempel börjar med att hälsa på honom. Om vi nu känner för det. Men det är egentligen han som ska börja med att hälsa. För han är ensam och vi är flera. Men alla kulihal, alla behöver inte svara. Och alla behöver inte ge salam. Utan det räcker med att en person gör det. Nästa rubrik. مشروعيه السلام على النساء من الرجال وعكسه بشرط امن الفتنه من الجانبين. Tillåtelsen av att hälsa på kvinnor, att män hälsar på kvinnor, och motsatsen om man kan känna sig säker från att inte falla in i någonting förbjudet från båda parterna. Som det berättas i Bukhari från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu. Han sa, det fanns en kvinna bland oss, alltså bland sahaba, en äldre kvinna som brukade laga mat på fredagar. Så när vi var färdiga med fredagsbönen så gick vi till henne, nusallim alayha fatuqaddimuhu lana. Alltså vi hälsade på henne och hon serverade sen maten för oss. Tayyib. Och den hadithen finns i Bukhari. Under kapitel Taslim al-Rijal wa al-Nisa. Att män hälsar på kvinnor. Så det här är ett klart och tydligt bevis på att sahaba hälsade på kvinnor. I Tirmidhi och Abi Dawud berättas det också från Asma bint Yazid radiyallahu anha. Hon sa att profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi oss då vi var en grupp med kvinnor. Fasallama alayna. Och han hälsade på oss. Och i Tirmidhi så står det: "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa 'asabatu min an-nisa qu'ud fa'alwa bi yadihi bit taslim." Att profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi oss då vi satt i moskén, en grupp med kvinnor, och han liksom hälsade med handen, kan man säga. Och dessa hadither är autentiska. Och som det bekräftas i Sahih Muslim från Umhani radiyallahu anha. Hon sa: jag gick till profeten alaihissalatu wassalam då han tvättade sig, han gjorde ghusl. Och Fatima radiyallahu anhu stod och täckte honom med kläder. Och jag hälsade på honom. Fasallamtu. Och jag hälsade på honom. Och sen nämndes resten av hadithen. Så det bevisar att kvinnorna också hälsade på männen. Och sen säger Sheikhen Sheikh Zaid, och det här beteendet att hälsa är med villkor av det som nämns av poesiversernas författare, att man inte faller in i fitna båda parterna. Men om man är fruktar för att någonting ska leda till haram, så är det inte tillåtet att besvara hälsningen. Varför? För att dar'ul mafasid muqaddama ala jalb al-masalih. Och det är en viktig princip i islam. En jätteviktig fiqh-princip. Att hindra onda saker har företräde över att liksom göra goda saker. Om du står inför valet av att hindra någonting dåligt, att det ska drabba dig till exempel, eller någon annan. Och valet av att få någonting bra, någonting som är sunn eller någonting rekommenderat. Då ska du välja att hindra det dåliga. Du har företräde. Om du står inför det valet. Som här till exempel. Genom att besvara en hälsning från en vacker kvinna till exempel. Så får du ju egentligen hasanat. Men du hindrar att kanske någon kontakt görs mellan er. Och att du liksom kommer närmare henne och sen så leder du till haram. Att du hindrar det här har företräde. Än att du får de här 10 hasanat som du får genom att säga wa alaikum salam till exempel. Tayyib. Så en viktig princip är islam. Att hindra det onda har företräde framför att tillfoga eller göra ta till någonting gott. Eller vad man kan säga. Tayyib. Nästa rubrik. Hur ska man hälsa på en grupp där det sitter både muslimer och icke-muslimer? Han säger först här att det är obligatoriskt att man avser muslimerna. Man ska hälsa. Han säger istihbab. Det är rekommenderat att hälsa på en grupp där det sitter både muslimer och icke-muslimer. Men man ska avse muslimerna med sin hälsning. För de är de enda som förtjänar det. Tayyib. Och så nämner han dalil, en bevis. Vad som har blivit autentiskt berättat från Osama. Att profeten, alaihissalam, gick förbi en grupp akhlat, min al-muslimin och al-mushrikin. Wa abadat al-awthan wal-yahud. Profeten, alaihissalam, gick förbi en grupp som var blandad. Av muslimer, mushrikun, statydyrkare, judar. Han hälsade på dem. Och han fasallama alayhim. Och han gav salam till dem. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Alltså vem var det han avsåg? Det var muslimerna. Nästa rubrik. Att det är förbjudet att börja med att ge salam till kuffar. Och hur ska man besvara deras salam? Det berättas i Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalatu wassalam han sa: "La tabda al-yahuda wa al-nasara bis-salam." Ni ska inte börja med att hälsa på judar och kristna. Och om ni träffar dem på vägen, ni möter dem när ni går, så ska ni trycka in dem mot väggen eller ila adyaq, mot det, ni ska tränga in dem. Och den hadithen finns i Sahih Muslim och den är autentisk. Och det har berättats då hur man ska svara på de kristna i Bukhari och i Muslim, hadith Anas, att profeten alaihissalatu wassalam han sa: "Om ahlul kitab hälsar på er så ska ni säga wa alaikum." Om ahlul kitab hälsar på er så ska ni säga wa alaikum. Nästa rubrik, och det är väldigt kort, det är samma som innan. Plikten att hata ahlul kufr. Och det oberoende av vilken millel, alltså vilken ideologi eller religion de än följer. Och att man också måste då trycka in dem mot väggen så som profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat. Som det har berättats i hadithen som vi nämnde från Abu Huraira, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Börja inte med att hälsa på judar och kristna. Men om ni träffar dem på vägen så tryck in dem, träng in dem kan man säga." Okej. Okay. Och alla frågan kanske borde ställas till någon lärd hur man ska göra här i Sverige. Det här är ju kanske i muslimska länder. Där muslimerna har överhanden. Och som alla nämner i surat Toba. Att ahlu dhimma. De är liksom villa. De är låga. Så att de då liksom. Ja. De ska känna av det här också liksom. Men alla i Sverige om det är passande alla. Det får man faktiskt fråga någon lärd.
Allah, det fick höra att man inte ska göra det här. Det här att, som du sa, det är, att det är de som har överhanden här. Och
ja. Så brodern har hört, du har hört från någon sheikh, ja? Man inte ska göra det här för att det är just, det är inte så som det borde vara. Att de lever under oss utan det är vi som lever under dem. vi är minoritet och så vidare. Tajib. Nästa rubrik. Istihbab, rekommendationen av att bojkotta folket av bida och synder och att inte hälsa på dem. Om man tror att det här kommer att få dem att komma tillbaka till sanningen. Och det här finns det bevis för i Koranen och i Sunna. I Koranen så säger Allah tabaraka wa ta'ala, då han beordrar sin ärade profet sallallahu alaihi wasallam att bojkotta as-sufaha, de låga, de dumma människorna, de som inte accepterar Allahs kall och profetens kall sallallahu alaihi wasallam, att han ska bojkotta dem på ett värdigt sätt. Wahjurhum hajran jamila. Håll dig värdigt på avstånd från dem. Surat al-Muzammil, vers 10. Ej la itaba ma'ahu. De här människorna, håll dig på avstånd från dem och utan att typ klandra dem, låt dem bara vara. Wadhalika bisabab ma'siyatihim. På grund av, alltså man bojkottar dem på grund av deras synder. Kanske de kommer att ångra sig och komma tillbaka. De kommer lämna deras kuffer och deras förnekande av profeten sallallahu alaihi wasallam, det han har kommit med. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, det här är bevis från sunna, beordrade att man skulle bojkotta de tre sahaba som inte gick ut och krigade. De stannade kvar i Medina utan anledning. Och sen fick de då vänta på sin toba i 50 dagar. Så de här personerna hälsade man inte på. Hela folket av Medina bojkottade de här människorna för att de hade syndat. Tills det att de uppriktigt visade sin toba och ikhlas och så vidare. Och alla prövade dem. Och till slut så sände han ner, att Allah sände ner sin förlåtelse över dem. Ja. Då Allah visste från deras hjärtan kärlek till Allah och hans profet och hans religion. Och det har också nämnts, säger sheikhen här, otroligt mycket från salaf, från de innan, de tidigare generationerna av muslimerna, hur de bojkottade folket av bidda. Han säger så mycket att det inte ens skulle gå att nämna. Det går inte ens att räkna upp hur mycket som har nämnts. Till exempel så har det berättats från Sufyan al-Thawri rahimahullah, att han sa annahum tana'a an salat ala janaza rajulun kana yurma bil irja. Att Sufyan vägrade att be över en man som dött, då den här mannen anklagades för att vara en innovatör, alltså som trodde på al-irja. Han var murji, alltså han tillhörde den här sekten som säger att man inte behöver göra gärningar för att vara muslim. Tro är bara i hjärtat. Det har ingenting med gärningar att göra. De kallas för murji. Så en sån här person dog och han vägrade att be över honom. Och sen bojkottade hans begravning. Och sen så wa kana yaqul linnas, och han brukade säga till folk, men sami'a min mubtada lam yanfa'ahu Allah bima sami'a. Den som hör någonting från en mubtada kommer inte att ha nytta från det han har hört. Det är väldigt starkt och väldigt fint uttalande. Alltså kunskap tas inte från folket av innovation. Och om man nu har gjort det så kommer man inte ta nytta av det man har hört. Kunskap tar man från vem? Ja? Vad är det sunna tar man kunskap ifrån? Och så sa han, وَمَنْ صَافَهَ مُبْتَدِعًا فِي دِينِ اللَّهِ فَقَدْ نَقَضَ الْإِسْلَامِ عُرْوَ عُرْوَ. Och den som hälsar, alltså skakar hand med en mubtada, har hjälpt till att förstöra islam bit för bit. Så det här är bara ett av de många bevisen på att hur salaf brukade bojkotta folket av innovation. Och sen har det berättats om Mohammed bin Sahel al-Najari, att han sa, vi var hos al-Firyabi och han satt och talade mot Ahlul Bid'ah och varnade för dem. Och det var en man som sa, men om du istället skulle berätta hadither så skulle det skulle vara roligare, vi skulle tycka bättre om det än att du bara pratar om bid'ah. Så den här sheikhen blev arg och han sa att jag pratar om Ahlul Bid'ah är mer kär till mig än att dyrka Allah i 60 år. Att tala mot Ahlul Bid'ah är mer kär till mig än att dyrka i 60 år. Alltså typ Salah och så vidare. Liknande har också nämnts från Imam Ahmed, att han frågades vad är bäst, att tala ut mot Ahlul Bida eller att be och fasta och så vidare. Och då så sa han att tala mot Ahlul Bida, för att nyttan är generell för muslimerna. Men fasta och bön, dess nytta går bara tillbaka till den enskilde personen. Och det är en generell princip också, att den nytta som är till majoriteten av muslimerna har företräde över nyttan som är till den enskilde individen. Och så säger han, varför ska man då vara så hård och bojkotta Ahlul Bida? Jo, på grund av den stora faran som de utgör för den islamiska nationen. Speciellt de som inte har chansen att förstå sig på sunna. De här människorna är ett lätt byte för Ahlul Bida. De Ahlul Bida som strider mot Ahlul Sunna. Och det spelar ingen roll om deras bida är i akida, trosuppfattning, eller dyrkan, eller tillvägagångssättet i hur man gör jihad, eller dawa och så vidare. Vilken aspekt det än må vara från religionen. Och vi ber Allah Ta'ala as-salamatu min al-bida, att skydda oss från bida och att skydda oss från synder och att gå vilse från Allahs sanna religion och den ärade sharia. Och här nämnde han något viktigt, att bida är inte bara i gärningar. Bida är också i akida, i trosuppfattning. Och folk kan göra bida i jihad, som till exempel Al-Qaida. De har gjort bida i deras tillvägagångssätt, i hur de gör jihad, det här med självmordsbomber och att de bara gör uppror i muslimska länder och sånt. Det är något som är bida. Eller i da'wa, säger sheikhen också. Man kan göra bida i da'wa, som tablir till exempel. Det här med 3 dagar och 40 dagar och 4 månader och 6 principer och sånt. Det har ingen som helst grund i islam. Det är något som är innoverat, något som är påhittat. Så vi ber alla att skydda oss från all slags innovation i religionen. Och sen säger sheikhen, men det är också en plikt att sträva i att kalla dessa människor till sanningen, att debattera med dem och att etablera bevisen för dem, att ta dem i händerna, alltså liksom bry sig om dem, ta dem i händerna och prata vett med dem. Varför? För att al-mubtadi, innovatören, stiftar fasad, korruption på jorden. Och det är inte passande att man ser ner på någon form av bidda, eftersom att fi ihtiqariha khataran aziman wa ithman kabira. Om man ser ner på bidda, så finns det en stor fara i det här. Och det är en stor synd också. Alltså det finns ingenting som är liten bidda, utan all bidda är stor och all bidda är farlig. Självklart vissa är större än andra, vissa bidda är kirk och kufur. Men man ska aldrig tänka att det här är en liten bidda. Eller hur? Utan all bidda är farlig. Och all bidda förstör islam. Som vissa av salaf sa, att bidda tar platsen av en sunna. En människa innoverar inte en bidda förutom att den tar platsen av en sunna. Om en människa innan han äter säger bismillahirrahmanirrahim, det är bidda. Vilken sunna är det som försvinner? Sunnarna säger bismillah bara, till exempel. Och så vidare. Sufister sitter och gör dhikr hela natten. Vilken sunna är det som försvinner? Att göra tahajjud, att be kvällsbönen. Och så vidare. Så om det kommer en bidda, försvinner en sunna. Så bidda är mycket farligt. Och kolla bara vad bidda har lett till i andra religioner. Religionen, eller islam, som Jesus kom med, alayhi salam. Hur mycket finns kvar av den? Ja? Det är på sätt och vis bidda, men det är också mycket tahrif. Men de har ju innoverat så mycket i religionen. Julafton, vad har det med Jesus att göra? Ja? Ingenting, eller? Det är bara innovation från början till slut. Ingenting med Jesus att göra. Det står ingenstans i Bibeln. Man ska fira julafton. Och så vidare. Tayyib, nästa rubrik. Rekommendationen som finns i att skaka hand då man möter någon och att krama en person. Och det här har berättats från Abil Khattab Qatada. Han sa, jag sa till Anas, brukade profetens kompanjoner sallallahu alaihi wasallam skakade hand och han sa ja. Alltså Anas ibn Malik, han sa ja. Och den hadithen finns i Bukhari. Abu Dawud berättar också med en autentisk kedja från Anas att då folket av Yemen kom till profeten sallallahu alaihi wasallam, då så sa han qad ja'akum ahlul Yemen wa hum awwal man ja'a bil musafaha, och de är de första som började med att skaka hand. Det var de som kom med den här fina traditionen att skaka hand. Och skaka hand leder också till att man blir förlåten för sina synder, som det har berättats av Al-Bara ibn Al-Azib. Han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Det finns inte två muslimer som möts och skakar hand förutom att Allah kommer att förlåta dem innan det att de skiljs åt. Och den hadithen då är autentisk. Och då har nämnts i vissa hadither att synderna faller när man håller varandras händer. Men en punkt som inte nämns här, och det är att jag använder ordet skaka hand. Men Allahu alam, ordet skaka finns inte med. Det är bara den översättningen. Ja. Ta i handen är mer korrekt faktiskt. Men ja, ta någon i handen. Ja. Musafaha betyder ta någon i handen, inte skaka hand. Att skaka på händerna, Allahu alam, det kommer från kuffar. Och det är ingenting som har en grund i islam. Så det som är korrekt är att man håller handen. Den här, inte sunna. Utan att man håller i handen. Okej? Okay? Som profeten sa, som också berättat att han brukade hålla i personens hand när han träffade honom. Och han var typ den, alltså den andra personen fick alltid ta bort handen först. Han höll den kvar jättelänge. Det var inte han som tog bort handen först liksom. Så säger Sheikhen att alla de här bevisen tyder på att det är rekommenderat att hålla hand bland muslimer. Och det tyder också på det stora dygd och det stora belöning. Och vad gäller att kramas, så har det berättats från Abi Dharr att han frågade, brukade profeten sallallahu alaihi wasallam skaka hand då han mötte folk? Och då så sa den här sahabin att varenda gång jag mötte honom så höll han i min hand, alltså han tog tag i min hand. Och en gång så skickade han efter mig då jag inte var hemma. Och när jag kom hem så fick jag höra att han hade sänt någon för att hämta mig. Så jag gick till honom då han var på sin säng. Och han kramade om mig. Och det här var mer kär till mig. Men Allah alam, den här var fihi rajulun min al-itra majhul. Wa lahu turukun ukhra inda Ahmed fil musnad. Men det finns en person som är okänd i kedjan på den här hadithen. Men hadithen har andra kedjor. Wallahu alam. Och vissa andra lärda säger att man inte ska kramas förutom, och det här nämner inte Sheikhen utan andra böcker, man ska inte kramas förutom om man kommer från en resa. Sahaba brukade kramas när någon kom tillbaka från en resa. Taib. Det tyder på glädje. Och ett fel som folk gör är att de till exempel kramar en människa som de vill trösta, som, vad säger man, kondolens på en begravning. När familjen står där så går du och kramar personer som har förlorat någon. Det här är fel. För krama är för att visa lycka. Inte för att, liksom, det här det har inte med sorg att göra. Utan krama refereras till lycka. Så, Allah alam. Vi går igenom det sista kapitlet här. Och det är att en muslim inte får bojkotta sin broder mer än 3 dagar. Förutom Ahlul Bidah, som vi nämnde innan. Eller folk som öppet syndar. Och det här har nämnts i många texter. Det har berättats i Koran och i Sunna. Allah Ta'ala säger innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. De troende är bröder. Försona därför 2 bröder som är oense. Surat al-Hujurat, vers 10. Innama al-mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Så försona därför mellan de troende. som det kan också betyda två bröder, och det kan också vara plural. Att försona mellan muslimer som är oense. Och det har berättats i Bukhari och i Muslim från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "La tabaghadu." Hata inte varandra. "Wa la tahasadu." Avundas inte varandra. "Wa la tadabaru." Och bryt inte eller vänd inte ryggen mot varandra. "Wa kunu ibadallahi ikhwanan." Utan var istället slavar till Allah och bröder. ولا يحل للمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث. Och det är inte halal för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3 dagar. Berättad av Bukhari. Alltså bojkotta betyder här att du går förbi honom utan att hälsa. Med flit. Du tar avstånd från honom. På grund av någonting världsligt. Ska du inte bojkotta honom mer än 3 dagar. Men vi sa om det är religion. Om han har innoverat i religionen, det är en annan sak. Men även där nämner Ibn Taymiyyah och många andra att man går tillbaka till vad som är bäst för personen. Om man vet att personen, man lever i ett samhälle där till exempel sunnan är stark och någon innoverar och man bojkottar honom, då kommer han att känna ånger och han kommer ångra sig och komma tillbaka till sanningen. Han kommer känna sig utstött. Men om du bor i ett samhälle där alla syndar och alla gör innovationer, då är det inte smart för de få människorna som praktiserar sunnan att bojkotta folk. För de kommer inte komma tillbaka till någonting alls. Så det, man måste tänka på fördelar och nackdelar. Om det gynnar personen att bojkottas, ska han bojkottas. Om det inte gynnar honom, utan man istället ska försöka kalla honom och ge råd och så vidare, då är det det man ska göra. Så det här går tillbaka till fördelar och nackdelar. Men gällande världsliga saker, han blåste mig, han gjorde sig och så, du får inte bojkotta någon mer än 3 dagar. Och vi kommer till vad man ska göra senare. Det har också berättats från Abu Ayyub radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam han sa: "Det är inte tillåtet för en person att bojkotta sin bror mer än 3 nätter. Att de möts och den ena vänder sig bort från den andra och den andra vänder sig bort från honom. Den bästa av dem är den som börjar med att säga assalamu alaikum." Den bästa av dem är den som bryter den här bojkotten om de är ovänner. Den bästa av de här två är den som börjar med att säga assalam. Muttafaqun alayh, Bukhari Muslim. Hadith Abu Huraira att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Tu'aradu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis." Gärningarna visas upp för Allah varje måndag och varje torsdag. Och Allah förlåter varje person, alltså på de här 2 dagarna, som inte sätter någonting vid hans sida förutom en person som har fiendskap mellan sig och sin broder. Och då så säger Allah: "Lämna de här 2 tills det att de blir ense, tills det att de blir kompisar. Låt dem här vara tills det att de blir vänner." Alltså de här blir inte förlåtna. Och den här hadithen finns i Muslim. Abi Dawud berättar också med en autentisk hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, faman hajara fawqa thalath famata dakhala an-nar." Det är inte tillåtet för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3. Den som bojkottar honom mer än 3 och dör i det här tillståndet kommer att gå in i elden. Mycket mycket allvarligt. Och den är, finns i Abi Dawud och de säger den är autentisk. Och profeten sa som han sa också: "Den som bojkottar sin broder ett år, ett helt år, har lika mycket synd på sig som att han skulle ha spilt hans blod." Och den hadithen finns i Abi Dawud och den är autentisk. Och sista hadithen som berättas av Muslim från Jabir radiyallahu anhu att han sa: "Jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga: Inna shaytan qad ya'isa an ya'buduhu al-musallun fi jazirat al-arab walakin fi tahrishi bainahum." Shaytan har gett upp hoppet om att dyrkas på den arabiska halvön av folk som gör salat och så vidare. Han har gett hopp i att folk ska börja dyrka honom. Men bitahrishi beinakum. Men det han istället gör är att splittra bland er. Splittra bland muslimerna. Och göra så att de hatar varandra och så vidare. Det är det som han sysslar med. Och den hadithen fast då i Sahih Muslim. Så säger sheikhen, i dessa texter, i dessa ärade texter, finns det ett klart och tydligt bevis på att det är förbjudet. Och det är mycket föraktfullt att göra den här gärningen. Utan muslimerna ska istället ha barmhärtighet bland varandra. Män och kvinnor, så att den här synden av att bojkotta inte praktiseras. Som går, den här synden som går emot akhlaq ahlul iman, etiken eller moralen från ahlul iman, folket av tro, och istället överensstämmer med sifat ahlul fusuq wal isyan. Det är en egenskap som syndare har. Så det är en plikt för den muslimen som har förståelse att vara barmhärtig mot sig själv. وَذَلِكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ. Och hur gör han det? Jo, genom att behandla sina muslimska bröder väl. Att tacka den som behandlar honom väl för det goda han gör. Och att överse den som gör någonting dåligt mot honom. Och att kontrollera sin ilska, att hålla sin ilska inne. Om en person gör någonting fel. Och på så sätt söka Allahs belöning. Och att hålla kvar brödraskapet som finns mellan muslimerna. Att hålla fast det här brödraskapet starkt mellan muslimerna. Och att också rädda sig själv från det hotet som har nämnts gällande de som bojkottar varandra. Men vad gäller att bojkotta folket av bidda, speciellt de som gör bidda, som tar människan ut ur islam, eller farlig bidda, så är det här inte någonting som faller in under detta, utan det här är något som är tillåtet i sharia för att då få folket av bidda att komma tillbaka till sanningen, kan man säga, och att upprätthålla al-wala wal-bara, hat och kärlek för Allahs skull. Ja, och det var ungefär det som han sa i det här kapitlet. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.